Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja, då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja, då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag, så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute, och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk, och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt, och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard.
Det har gått så fort allting. Och så tänker jag att jag bara 25 fortfarande. Likadant när jag gick in på Porsche Center där borta i Segeltorp och åkte en bil i 5 minuter, och sen sa jag så här: ja, men den tar jag.
Rätt varvet. Rätt varvet.
Rävarvet. 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 Rävarvet.
14 år gammal startade hon bloggen som skulle göra henne till en av de första och största i den svenska bloggosfären. Mycket har hänt under de 11 år som gått sedan dess. Idag är hon framgångsrik entreprenör som investerar i andra bolag. Hon har sina egna skönhetsprodukter på 800 apotek i Sverige. Skomärket Flatter går som tåget och givetvis bloggen som idag har runt 1,5 miljon läsare. Min första intervju med Isabella för 2 år sedan är ett av de mest lyssnade avsnitten av Värvet. Därför var det så otroligt kul att få bjuda tillbaka henne till Revärvet för att se vad som har hänt sedan dess. Och det är en hel del, inte minst när det kommer till hennes värderingar. Om du har varit med mig ett tag så vet du att jag är tokig i människor som vågar omvärdera, byta riktning och ompröva ståndpunkter. Och idag ska vi prata om att byta politiska värderingar, exponera sina barn, det negativa med powermammor, att leva sitt liv i the fast lane, drömmen om draknästet, ADHD och så kanske hon kommer ut som feminist också. Det här är Revärvet avsnitt 2. Det görs i samarbete med Acast, produceras av David Mer. Jag heter som vanligt Kristoffer Triumph. Nu åker vi. Varsågoda. Isabella Blondinbella Lövengrip. Hur är läget?
Det är bra. Det är bra.
När vi sågs för 2 år sedan, det känns som mer för övrigt.
Ja, det känns verkligen som mer.
Då så ställde jag samma fråga och då sa du att du mådde bra och var lugn för att du väntade ditt andra barn.
Ja, just det. Och jag är fortfarande lugn, men nu har jag liksom 2 små barn och har landat i det istället. Jag har nog förändrats jättemycket sedan jag blev förälder. Ja. Eller, det är svårt att veta om det har med det att göra eller att det bara att jag har blivit vuxen. Det händer ju mycket när man är från att man är 20 till 25 också. Så.
Vad skulle du säga har hänt sedan dess?
Sen vi såg sist? Sally då, vår dotter, kom i april. Vi sågs väl i december någon gång tror jag.
Kan det ha varit, ja.
Och sen flyttade vi till hus. Bara en sån sak. Och, så att det har varit full fart med att vara mamma och var verkligen driva företag. Och det har gått ganska bra sen vi såg sist med alla företag, vilket är jättekul.
Ja, du har du gjort det av med det som var icke lönsamt? Och
ja, men verkligen. Jag startade massa saker under tonåren. Så nu känns det som att jag har landat i mitt så här, entreprenörsjag. Och mitt Lövengrip Invest är min bas. Och investerar och driver mitt skönhetsbolag framåt. Jag befinner mig ganska bra position i livet nu. Alltså man skulle kunna tänka sig att det är kaos när man har barn som är 1 och 2 år gamla och liksom nyrenoverat hus och bolag, men jag vet inte, jag har det här inre lugnet i mig fortfarande.
Är det så tätt mellan ungarna?
17 månader.
Okej. De kanske blir pseudotvillingar sen.
Ja, de är pseudotvillingar.
Okej. Hur vet man det? Alltså, vad är det
inom 18 månader.
Okej. Okay. Snyggt. Grattis till det då.
Tack.
Du, jag brukar ta upp ditt namn när folk frågar om mina personliga favoritavsnitt av Värvet. Även om jag brukar försöka dodga frågan, för jag tycker inte om att värdera intervjuerna sinsemellan. Men jag brukar nog nämna dig och sen Ernst Kirchsteiger som 2 favoriter. Nu har jag gjort massa härliga på sistone också, men länge var det er jag återkom till.
Vad roligt att höra.
Har du någon aning om varför jag gör det?
Nej, alltså jag har aldrig gjort någonting. Jag har gjort massa intervjuer i mitt liv. Men intervjun med dig var väl den som jag har fått mest beröm för. Var jag än var någonstans, på vilket möte, oavsett om det var apotekskedja eller någon granne. Alltså alla kom fram och sa så här: wow, vilken intervju med Kristoffer. Jag vet inte, det är så svårt att analysera sig själv. Så nej, du får nog svara på den.
Nej, men jag tror att det var för... Du är liksom nästan min drömtyp av gäst. Där väldigt många har... Det är samma sak med Ernst egentligen. Där väldigt många har en uppfattning om hur en person är. Utan att egentligen kanske veta. Att det är baserat på fördomar bara. Och sen så får man på något sätt punktera dem.
Ja.
Och det tyckte jag verkligen att vi gjorde tillsammans senast. För att du framställs ju ofta som... Ja, men liksom hård och väldigt högervriden, och, eller gjorde i alla fall. Och liksom så här superentreprenöriell och liksom...
Ja, skitjobbig bild, jag fattar. Ja.
Och så kom du hit och visade dig liksom vara, ja, men smart och analytisk och lugn och härlig liksom. Mm. Och varm.
Men det har jag ju gjort alltså under de här åren också. Det här att jag lämnade Moderaterna. Gick över och har bytt parti som jag står bakom. Det är också en sån här stor sak i livet, att man ändrar värderingar. Men det är återigen, jag tror att det kommer med just med den här föräldrarollen, att livet blir inte lika svart och vitt. Att man får förståelse för andra människor på ett annat sätt. Så att jag har gjort en, det har varit absolut en karriärsresa, men det har varit en otrolig så här inre resa. Och jag har verkligen frågasatt mig själv många gånger och försöker testa mina värderingar hela tiden. Och det har gjort att jag har nog ändrat mig lite.
Mm. Du tog upp dig själv som en av de stora grejerna. Du har flyttat från Kungsholmen till Lidingö.
Mm.
Varför hamnade ni på Lidingö?
Ja, men vi ville ha hus och sen jobbar vi båda i stan. Så vi ville hitta ett hus som låg nära stan. Det var väl egentligen det. Och då stod vi mellan Sundbyberg och Lidingö, de närmsta förorterna.
Okej, okay. Och så blev det Lidingö?
Ja.
En grej som jag gjorde nu, som jag kanske inte gjorde när det begav sig, men det var att läsa kommentarerna efter värvet på din blogg. Och dina följare tyckte väldigt mycket om den, vilket kanske inte är så konstigt då. Du svarade på frågan själv, men har du fått reaktioner från oväntade håll?
Ja, alltså värvet? Massor. Allt ifrån man går in på ett så stort bolag så kommer chefen ut och var så, men gud, är det så här du är? Jag trodde något helt annat. Och journalister och... Men verkligen människor som jag inte alls har någon relation till har själv spontant tagit upp. Allt ifrån en busschaufför någonstans. Och, verkligen oväntat. Så att du var verkligen en lyssnarskara överallt. Mm. Häftigt.
Ja, vad roligt. Ja, men det har gått jättebra för ditt avsnitt, så du var extra välkommen tillbaka. Du, jag hade Orup som gäst i vanliga värvet. Vi pratade om det här med integritet och huruvida man ska låta sina barn vara med på bild på sociala medier och sådär. Och han sa så här att de får vara med, jag tar bild på dem om de vill, men det får bli någon gång efter 20. Och idag läste jag en debattartikel i Expressen om paret Schulman och Penny Schulman, som var ganska kritisk mot deras sätt att liksom, ja, inom citationstecken använda Penny i sociala medier. Hur har du resonerat med det? För dina barn är ju väldigt delaktiga i ditt sociala flöde.
Ja, eller inte alls skulle jag också vilja säga. Självklart så är de med. I mina kanaler så beskriver jag om hur man tampas med att vara förälder och driva bolag och så får man se hur det är. Men jag skulle aldrig någonsin lägga ut en bild på deras ansikten. Det finns ju ingen som vet hur de ser ut. Mm. Utan man kan se en bild på nacken ibland, en hand sådär då och då. Men i och med att jag har haft problem med knäppisar som har varit lite på mig, så skulle jag aldrig våga riskera att svenska folket vet hur de ser ut, för det vore för stor risk att släppa dem in på förskolan varje dag.
Okay. Mm.
Så absolut, de vet om när de tar sina första steg, har jag berättat om, och nu ska Gillis potträna, så sånt har ju också med integritet att göra. Är det okej att skriva om något sånt? Men jag har valt att jag skriver om sånt som är ganska typiskt för en barns utveckling, men aldrig riktigt göra så att de kan bli igenkända på stan.
Mm. Och det är helt enkelt av säkerhetsskäl då?
Dels säkerhetsskäl, men också det här att jag vill att de ska kunna bestämma själva. Ska det finnas bilder på mig när jag äter köttfärssås och helt kladdig när jag är ett år, och bilder liksom varje vecka i flera års tid? Och hade jag fått tänka tillbaka på min egen uppväxt, så hade jag inte velat kunna googla bilder från mig för hela livet. Så, mm. Så det är deras beslut, absolut.
Ja, smart tycker jag. Vet du vad, det är lustigt, för att jag tänkte när jag läste i kapp lite på din blogg, så jag tänkte inte ens på att deras ansikten inte var med. Jag tänkte på att de var med snarare. Mm. Men genomtänkt?
Ja, men för de är ju en otroligt stor del såklart i mitt liv och allting med som jag skriver om. Och jag älskar ju att skriva om att vara förälder och vad det innebär. För det är ju en otrolig igenkänning så för de som följer mig. Men att lägga ut deras ansikte skulle jag liksom aldrig göra.
Mm.
Det är inte jag som bestämmer det. Det är de som bestämmer det.
Så hur är det med liksom premiärer och sådär?
Gud, jag skulle aldrig ta med dem på något.
Nej, du gör inte det?
Nej, det finns inte att jag ska stå med dem på någon röd matta och de ska klä upp sig i en skjorta och någon klänning. Alltså aldrig.
Mm.
Och jag har tackat nej till alla omslag som där man vill att barnen ska vara med. Och... Och sen vill jag inte heller förstärka den här bilden. Men till exempel tidningen Mamma, de är oftast så här, coola mammor som har barn på höften och kvinnan står i klackar och allt är så perfekt. Och jag avskyr den bilden. Jag vill liksom inte fortsätta bygga på att de här powermamman. Utan det är skittufft hemma ibland. Och det, jag visar alltid bilder på att det är makaroner på golvet och fiskpinnar och det är kladd. Och, alltså det är viktigt för mig att visa den bilden, för den är ju sann. Mm. Sen kämpar jag också och gör massa häftiga saker, men det är ju den bilden jag vill visa. Mm.
Men så att du är något slags motvikt till mamma-kulturen?
Jag älskar att det finns en tidning som lyfter mammor, självklart. Men just det här att man ska stöpa mammor, den här powermamman. Det är den som jag tror inte riktigt... alltså syftet med powermamman, de ger ju priser till de här varje mammorna varje år. Men det, målet är ju såklart att inspirera alla vanliga mammor. Men jag tror att tyvärr att det blir tvärtom.
Okej. Okay. Så att man känner att man är en dålig förälder?
Ja, jag tror det. För där står någon i Louboutins och perfekta skor och två barn som har perfekta Ralph Lauren-kläder. Alltså fy.
Mm. Ja, intressant. Jag lyssnar, vi var lite inne på det, men jag lyssnar ofta på poddar i 1,5 eller 2 gånger hastigheten. För att jag tycker att det går för långsamt när folk pratar vanligt. Så känns det lite grann som att du lever ditt liv.
Ja. Min svärfar sa det när vi gifte oss, att vi lever livet i vänsterfilen.
Ja, en fast lane.
Ja.
Alltså, tycker du själv att det är så?
Ja, alltså, jag märker ju det. För jag har ju en bok där jag skriver upp alla mina mål hela tiden, vad jag ska uppnå. Och nu låter jag som den här karriäristan som man kräks på egentligen. Men jag märker att jag betar av de här målen ganska snabbt. Så nu hade jag en sån här stor, och när jag firar 10 år som entreprenör så ska jag unna mig en väldigt häftig sak. Och nu har jag firat 10 år som entreprenör och nu blir det så. Så att det är, många är ju så att man måste vänta på saker. Man ska vänta med barn, vänta med landställe, vänta med allting bara för att. Och jag tycker att det är bättre att bara, kan man göra det nu så varför inte? Man hittar ju alltid nya saker att göra.
Mm. Vad är det superhäftiga grejen du ska göra nu då?
Men jag undrat mig, för sist jag var här så skulle jag köpa en familjebil.
Ja, det skulle du göra.
Ja, och det gjorde jag. Mm. Men nu så har jag undrat mig en bil som är lite mer en present till mig själv.
Ah, okej. Okay. Mm. Sportbil?
Mm. Eller ja, det är en familjebil och sportbil.
Porsche Panamera?
Ja.
Grattis.
Tack.
Ja, ja, vad roligt.
Ja.
Över 1 miljon, va?
Ja, precis. Jag hämtar den imorgon.
Ja, vad mysigt för er.
Ja.
Vad kladdig den ska bli.
Ja. Men det är så livet är. Det får vara en kladdig Panamera. Jag kommer sitta där med mina, om en kör den i foppatofflor. Och det är liksom så som jag är. Jag är ganska mycket, jag är svennig och lyxig på samma gång.
Mm. Tror du att det är en del av din framgång?
Ja, absolut.
Mm. Absolut. Du, jag tänkte att vi skulle bena ut exakt vad du gör just nu.
Ja, Löwengrip Invest är mitt investmentbolag. Så det är det som jag investerar i. Och i den här portföljen så har jag Löwengrip Caring Color, som är mitt största bolag omsättningsmässigt.
Mm.
Och nu har vi sålt skönhetsprodukter i 3 år och vi omsätter 25 miljoner.
Finns på massa apotek och så här.
Ja, 800 apotek.
Mm. Det går otroligt bra antar jag.
Ja.
Ja. Varför har det gått så pass bra då?
Nej, men det är ju vi har ju valt oss att finnas på apotek. Och det finns massa svar på frågan. Men dels har det hänt väldigt mycket på apoteksmarknaden i Sverige. Vi har gått från en monopol till att vi är flera bolag som tävlar med varandra. Och det har gjort att egenvårdsdelen, alltså det som inte är receptlagt, att det måste växa för att de ska kunna få högre omsättning. Och där har vi varit ett bra bolag som har kommit in. Att vi säljer bra produkter för oss som är känsliga. Alltså jag har astma och mycket allergier och barnen har eksem. Så att vi har tagit fram en serie som är anpassade för oss som är känsliga.
Mm.
Och det går ju väldigt bra på apotek.
Jag tyckte att jag hörde att det var så här lite...
Ja.
Alltså, lider du, är det pollen? Har du någonting med det att göra? Eller?
Pollen och rök.
Jag är oskyldig när det gäller hälften av de där grejerna i alla fall.
Men det är okej.
Jag har inte pollinerat innan du kom.
Ja, men precis. Jag är en sån här känslig person som reagerar på det mesta. Och det är väldigt många i Sverige som är det.
Mm.
Och därför har det blivit så positivt med varumärket. Och sen producerar vi också i Sverige. Och konsumenten är så medveten idag. Man vill inte köpa något som är så här från andra sidan Atlanten. Utan man vill tänka på miljön. Det ska vara hållbart och så.
Ja, grattis till det.
Tack.
Sen har du ballerinaskon.
Ja.
Flattered.
Yes. Och ja, expanderar utanför Sveriges gränser. Harrods och alla de här stora, coola ställena.
Mm. Hur kommer det sig att det har gått så bra då?
Nej, men just det här inomhusskon, att det finns en nätt ballerina som inte är den varma tjocka tofflan, inte Birkenstock. Alltså, vi har hittat en nätt inomhussko som många kvinnor uppskattar. Funkar bra på jobb och så. Så det är jättekul, men vi är också så här, jag har också lärt mig vikten om att ha ett bra team. Vi är ju så otroligt kompetenta människor överallt nu. Mm. Det känns som att jag är den sämsta på kontoret av alla. Och det är ju häftigt att få känna så, att jag kan lära mig från alla människor som är på plats.
Men är du lite affärsängel också?
Ja.
Okej.
Okay. Kan jag säga ja. Ja, men absolut. Ja, men det. Och det är det som är mitt mål. Jag vill ju vara en drake i draknästet och drömmer om att få kunna investera mer. För det behövs i Sverige. Jag vill gärna fokusera på dels på med kvinnor och barnfamiljer och den typen av produkt. För de investmentbolagen som finns idag tänker inte riktigt från den målgruppen.
Mm. Och hur mycket jobbar du med det då? Har du möten liksom varje vecka med människor som vill ha pengar av det?
Ja, en dag i veckan är möten med bara bolag.
Okay.
Så i förrgår så hade jag en hel mötdag med bara häftiga företag med roliga idéer. Men det tar väldigt lång tid. Jag får den här förfrågan på bloggen ibland, att, men varför är det bara så få bolag som du har gått in i? Men det är svårt, det är jättesvårt också att hitta. Men det har varit en väldigt sån här framgångssaga med Natural Cycles som jag har gått in i.
Ja, just det. Mm.
Och sen är det nog några till på gång. Och det är jättekul. Mm. Och det, i grund och botten handlar det om att jag vill mest ha... För hade jag fått drömma så hade jag haft 20 bolag och jobbat i. För jag tycker det är så kul och jag är en arbetsnarkoman. Och nu får jag liksom vara med och investera lite grann i andra människor som jobbar på. Och det är jättekul.
Mm. Ja, det där verkar ju roligt. Är du lite så här styrelseproffs också i vardagen då?
Eller? Jag har suttit ganska mycket i styrelsen. Och tycker att det är roligt, och speciellt från mitt håll, från mitt perspektiv. Jag är duktig på konvertering online, att hur får man någonting att, om en kund går in på en hemsida, hur får man den kunden att betala och hur får man den kunden att komma tillbaka? Jag är duktig på just på kommunikation och bidra till konvertering, och det är många bolag som behöver.
Mm. Ja, vad roligt, men trivs du med livet då?
Ja, men jag gör det, och det är lite läskigt nu. Jag sa det till min man häromdagen, att det är så här, just nu så är allting bra på alla ställen. Och då vet man att det som väntar runt hörnet brukar vara ganska dåligt. Det kommer alltid någonting för att liksom balansera i universum på något sätt. Ska det komma något skit? Men jag försöker njuta.
Ja, det behöver ju inte göra det heller.
Fast jag gör ju alltid det. Man vet ju det. Att det ska alltid vara något som jämnar ut livet.
När vi sitter här så är det början av sommaren precis. Vet du vad du ska göra hela sommaren?
Ta det lugnt, verkligen. Alltså jag försöker aldrig ha helgerna planerade och sommaren oplanerad. Jag måste på något sätt återhämta mig från allt jobb man gör under veckorna. Försöker att träffa så lite folk som det går.
Men du försöker att göra det?
Mm.
Även under sommaren?
Eller? Ja.
Okej.
Okay. Jag är så här, jag vill bara gå runt på landet, ja, men i foppatofflor och slita mjukiskläder och inte göra något. Bara dricka vin och äta chips och ostbågar och spela fotboll med barnen. Jag måste få ha den för den tiden, annars dör jag.
Mm. Så inga extravaganta utlandssemestrar?
Ja, en. Det är det här Svenne möter lyx. Nej, men absolut. Nej, men jag och Odda, min man, vi åker till Antib 48 timmar och lyxar till det.
Okej. Okay. Mm. Det var en kort resa, men ni har småbarn.
Ja, men vet du, det är två nätter. Det är det vi vågar just nu.
Ja. All right. Mm. Hur många människor sysselsätter du?
Idag är vi nog... 20. 20
totalt sett i alla dina...
Ja, mellan 20 till 25. Vi är, ja, precis. Mm.
Vi pratade lite om dina mål då. Och du är ju, du sa du själv, du är en person som jobbar mycket med mål. Hur ser liksom, vad står i din målbok nu då?
Nej, men att få, på karriärsidan så är det ju att få, det låter så hemskt, men att få lite så här priser och sånt.
Okej.
Okay. Mm. Och det här vill man ju helst inte erkänna. Men så är det. Lite sån här klapp på axeln. Att bra jobbat. Lite så tänker jag. Och jag tror att det har mycket med det här med mobbningen. Man var liten och utfryst och sen vill man på något sätt bli accepterad. Och jag har ju börjat bli lite accepterad i entreprenörsvärlden. Men inte riktigt så där fullt ut. Så att få gå upp på Dagens Industri när de har sin gasellgala. Och få stå på scenen och bara vråla. Bara, tack så mycket. Det var skitkul. Det ser jag fram emot.
Mm.
Så det är ett mål. Och få sommarprata är ett mål. Mm. Absolut.
Ja, du fick inte göra det i år heller.
Nej.
Vad vill du prata om då? Du kan ju ta Du kan ju sälja in dig själv här nu. Till Bibi Röde.
Nej, men jag tror att... Nej, men gud vad svårt det blev. Det blev så dåligt på sig. Nu blev jag lite generad här. Mm. Nej, men jag har väl inte spikat vad jag vill säga än. Så det kanske var tur att det inte blev i år. För jag skulle ju helst vilja... För drömmen är att komma upp med 100 miljoners omsättning med ett bolag. Så det vore roligare att det har hänt lite mer som man kan få se tillbaka till. Att men, så här byggde jag upp företaget och så här slog vi globalt. Så det kanske är bra att få vänta några år till.
Mm. Men vad är det liksom, vad tror du kommer bli globalt av det du gör då?
Båda bolagen med Flattered som är skorna, ja, just det. Och skönhetsmärket.
Mm. Mm. Men Flattered är väl redan lite ute?
Ja, mm. Ja, men absolut. Det säljs bra. Och just skönhetsmärket tror jag också att det här med svenskproducerad skönhet tror jag slår utomlands. Så det är jättespännande marknader som jag går in i. Det är jätteroligt.
Mm. Ja, men jag hoppas att du får nästa år då kanske Bibi hör av sig. Men,
ja.
Och då kanske du är uppe i 50 miljoner i alla fall.
Ja, precis. Nu så omsätter bolagen 30 tillsammans.
Okej. Okay. Mm. Mm. Ja, jag hoppas på det. Och vad, har du mer på mållistan?
Nej, men självklart just Blondinbellas bloggen lanseras internationellt. Det har varit ett stort mål för mig. Idag så finns bloggen på engelska, isabellalovengrip.com. Och där är två personer som sitter och översätter som jour. Och ja, men helt enkelt få inspirera utomlands till andra kvinnor och berätta att men man kan, alltså, om man pratar om den amerikanska drömmen är ju att alla kan lyckas, även fast det kanske inte är så riktigt. Men den svenska drömmen är ju att man som kvinna eller man kan lyckas med både småbarn och karriär samtidigt. Och självklart har vi fantastiskt med barnomsorg, att det finns, vi har mammapeng och så. Men det är väl lite det jag skulle vilja prata om utomlands, att titta här, så här kan man göra. För vi har en salong i Zürich idag där vi säljer skönhetsprodukterna. Och jag har varit med i lite tidningar där. Och när jag satte in en intervju med en journalist och berättade om att ja, men jag är 25 år, jag är tvåbarnsmamma och så har jag de här bolagen. Och så slutade med att hela redaktionen stod in i rummet för de tyckte det var så speciellt att jag som ung kvinna gjorde det här. Och där så förstod jag att de har ju fortfarande så håltimmar mellan 11 och 1 där barnen går hem för att mamma ska laga mat.
Aha, okej.
Okay. Mm. Det är ju väldigt svårt att göra karriär samtidigt. Mm. Man ska laga mat 2 timmar per dag.
Mm.
Så det är vi i Sverige är otroligt långt fram.
Jag antar att pappan också skulle kunna göra det för vissa.
Ja, men ändå. Men jag tror att den procenten är ganska låg.
Mm.
Så jag hoppas att få på långsiktigt då, inspirera kvinnor globalt att välja båda alternativen.
Men hur når du ut då? Hittar folk dig utomlands?
Ja, alltså bloggen har 1,3 miljoner läsare och den internationella bloggen har ju 10 000 läsare om dagen, så det är ju väldigt lite.
Mm, i jämförelse i alla fall.
Absolut.
Ja. Det är ju många människor dock.
Ja, men det
10 000, det är som Strängnäs som jag kommer ifrån. Hela Strängnäs läser din engelska blogg varje dag.
Men jag tror i takt med att skönhetsmärket börjar säljas på olika apotekskedjor runt om i världen och så kan man också koppla på mitt varumärke och berätta att men vem är hon personen som driver bolaget? Jo, men hon gör det här och sådär.
Mm.
Men absolut, jag kommer behöva hjälp tror jag. Lite sådär PR och kommunikation utomlands. Jag har ju gjort allting själv i 10 år. Jag har aldrig haft en mentor, aldrig haft ett bollplank. Men nu känner jag att nu är det dags om jag ska ta nästa steg så behöver jag nog ha lite rådgivare.
Är inte Pingis Hadenius ditt bollplank?
Jo, men vi driver ju bolag tillsammans, absolut. Hon är ju helt fantastisk. Men just det här bollplank kanske som har mer med mitt varumärke att göra.
Mm, okej. Okay. Ja, men och, vad är det för person du letar efter?
Någon som har tagit ett varumärke utanför Sveriges gränser. Och kanske att det är lite mer personligt varumärke. Någon som kan och få någonting växa globalt och göra det med så här hög närvaro. Jag är ju väldigt så här tillgänglig som varumärke. Och jag ska inte vara något. Jag är ju väldigt kommersiell och jag ska inte vara något så här fint flashigt märke, utan helt enkelt om jag får bli en förebild utanför Sveriges gränser, det skulle vara jättehäftigt.
Du är ju otroligt stor på Instagram.
Ja.
319 000 följare tror jag.
Mm.
Men där är du, alltså hur tänker du med det och din internationella karriär?
Jag har anställt en sociala medieansvarig som hjälper mig med kanalerna. Och Instagram är faktiskt min lilla kanal.
Okej.
Okay. Så på Facebook så har jag 800 000 följare.
Ah, all right.
Och där blickar jag väl mycket mer internationellt, för det är också lättare att välja publik i vilket land man ska rikta inläggen mot. Och så.
Ja, jag fattar. Men vart, alltså är det Amerika du vill till?
Nej, men jag tänker mer Europa och sen så också så här, i USA så finns det finns andra länder som har större behov av jämställdhet. Jag tänker på kvinnor i Asien där man liksom kanske nu för första generationen att de börjar utbilda sig och skaffa sig en karriär, att inte bara familjen i fokus. Det är där som de skulle behöva, men inte jag själv, men fler kvinnliga förebilder, att så här kan man leva sitt liv. Och jag tänker också, Dubai, Teheran, alltså det finns en massa storstäder där man också behöver fler kvinnliga förebilder. Så absolut inte, USA är inte det första så där målet, absolut inte.
Ja, fan, lycka till med det. Men det är ju svårt, tycker jag. Alltså, jag gjorde ju Värvet International under en period. Och problemet var ju att så här, nu gör vi så himla olika grejer. Och du har liksom en produkt som följer med dig, eller som du följer efter snarare.
Ja.
Men för mig var det jättesvårt att hitta en publik. Det var så himla hård konkurrens. Liksom. I Los Angeles, eller förlåt, i USA finns det 250 000 poddar, tror jag. Och då var det jättesvårt att få dem att lyssna på just min.
Jag förstår det, ja.
Ja, det är superknepigt.
Samtidigt så tänker jag så här, många i världen... Pratar man om Sverige så är man... Vi är ju ganska kända för att vi är ett jämställt land. Men det finns ingen tydlig person som personifierar den här jämställdheten. Och där tror jag att jag skulle kunna vara en av dem.
Mm. Spännande. Har du fått vara Swedens Twitter-person någon gång?
Nej. Vad spännande.
Men du känner till det, va?
Nej.
Alltså, det finns ett Sweden-konto som lånas ut till olika svenskar.
Mm-hmm. Ja, jag hörde att det var någon så här telefon man kunde ringa för att prata med en svensk.
Ja, det är samma antar jag, en byrå som ligger bakom.
Ja, men då har jag ett nytt mål på listan då.
Ja, det där får du ta tag i. Men du är stolt över Sverige?
Jag, absolut. Mm. Jag är jättestolt. Mm.
Vi pratade en del om din bakgrund och om reaktionerna liksom när du slog igenom.
Mm.
Du fick ju både kärlek och hat. Hur ser det ut med det där idag? Vi pratade lite också om det här med dina stalkers och det. Men jag tänker så här, för att det känns som att du har ju liksom... Du har väl varit ganska ungefär som du är. Men det känns som att människor, de här hatarna, borde väl ha tröttnat ännu mer vid det här laget.
Ja, nej, men det är lugnt just nu. Jag har fått också en annan publik. Förut så var det nog ganska spretigt med vilka som följde mig. Och idag så, vi gjorde en stor undersökning och majoriteten är ju kvinnor. Alltså 99% kvinnor. Och de är liksom 30 år gamla och 42% har barn hemma.
Mm.
Och så det är en mycket lugnare målgrupp som följer mig. Och sen självklart kan det bli ganska hetsigt med så här mamma-uppfostransfrågor. Jag serverar någon flinga hemma som är massa socker i till barnen och sånt där. Men det är faktiskt lugnare. Men jag tycker också att hela det här näthatet i Sverige har minskat överlag. Jag tycker att vi har fått in det här med att det inte är okej. Man kan polisanmäla. Man är inte lika tacksam längre, utan man vågar säga ifrån att hör du, det är inte okej. Nu raderar jag den här kommentaren och polisanmäler IP-numret.
Mm.
Och det är bra.
Men det händer väl aldrig något med polisanmälningarna, va?
Nej, det gör det inte. Men ändå, jag tycker ändå att överlag så har det blivit ett bättre... Så det, och jag tror också att det gjort att Facebook var ju så snabba med att ska du kommentera så måste du visa vem du är. Och den funktionen finns på ganska många ställen idag. Så att du kan inte vara anonym på samma sätt som man kunde vara för några år sedan. Och det har bidragit med att det blir ett snällare självsanerande nät.
Mm. En grej som vi pratade om senast, det var att du var emot kvotering.
Mm.
Är du det fortfarande?
Ja, men just all typ av bestämmelser från så högt upp är inte okej.
Okej, du är liberal.
Ja, men så är det. Men det är jätteviktigt att få fler kvinnor. Och jag har ju engagerat mig mycket i det här. Vad är det som gör att det tar så lång tid? Och det finns ju massa olika anledningar. Men en är ju till exempel att efter föräldraledigheten så är det väldigt, väldigt många kvinnor. Alltså majoriteten av kvinnor som går ner i tid, som inte jobbar 100% längre. Medan det är inte lika många, jag tror att det var 15% av männen som gjorde det. Så där är det inte rättvist. Och det är klart att om ingen kvinna väljer att jobba heltid efter man har fått barn, så är det väldigt svårt att komma på de nya, alltså höga positionerna. Det blir inte jämställt. Så en sån sak, att hur kan man göra att kvinnor inte behöver gå ner i tid? Vad kan man som arbetsgivare göra för att liksom fånga upp de här Och att vara en attraktiv arbetsplats för kvinnor som också ville vara närvarande. Eller pappor som ville vara närvarande.
Mm. Men där kan man ju tycka att liksom, eftersom det går så himla långsamt, så kan man väl tycka att ja, men fan, då kanske kvotering skulle vara ett bra liksom, sätt att rulla igång den bollen. Sen kanske man kan avveckla den lagen efter ett tag.
Ja, nej, absolut. För det är ju så. Det finns en tanke kring att men det är så liten klick kvinnor på de här positionerna som kvoteras. Men samtidigt så behövs det kvinnor på de höga positionerna för att de ens ska tycka att den här, vad säger man, diskussionen om föräldravänlig arbetsplats, att den ens är relevant. Sitter det bara en massa män som inte känner igen sig i den situationen, så kommer det problemet inte tas på allvar. Men med en ren så här, princip så är jag emot att man ska in och styra för mycket, oavsett om du har med föräldralediga dagar hemma, utan jag vill att familjen ska självbestämma och bolaget ska självbestämma. Det måste finnas andra sätt att få med ett jämställt samhälle.
Jag känner mig så himla osäker på det där själv, men jag tänker att jag har ändå tyckt att just eftersom det inte händer någonting, så bara, men vad fan, make it happen med en jävla lag då.
Men bonus till de bolag som gör skattelättnad på första anställningen för nyanställningen om du har en kvinna i styrelsen. Alltså jobba så istället.
Mm.
Mycket mer att...
Incitament?
Ja.
Okej. Okay. Mm. Rimligt, men då vill vi ungefär samma sak i alla fall. Mm. En annan sak som kom upp och som vi pratade ganska mycket om, det var huruvida du kallar dig feminist eller inte. Som du kanske minns så vill du inte göra det då.
Mm.
Mm. Hur ser det ut idag?
Ja, nej men jag är nog det. Och nu känns det som att det blev en jättebekännelse. Ja, nej men som sagt, det har hänt massor under åren, under de här 2 åren. Jag kommer ihåg bara en sak, som att när jag hällde upp en öl till mig själv på uteplatsen, jag satt i solen. Och så tänkte jag, för några år sedan så hade jag inte kunnat gjort det. För att det var manligt med öl och inte så feminint då. Och så blev jag så jävla arg på mig själv att jag ens tänkte de här tankarna. Vad fan, man får väl hälla upp en jävla öl. Och att det viktigt är att man som kvinna får göra vad, ursäkta språk, men vad fan man vill. Oavsett om det handlar om att hälla upp en öl eller operera silikonbröst eller karriär framför barn. Alltså vad som helst. Man får göra precis vad man vill. Och den, absolut, den feminismen står jag absolut bakom. Att det måste vara, att det ska vara på lika värde. Så ja... Ja, men jag har nog ändrat mig.
Mm.
Jag kan nog säga att jag är en feminist idag.
Vad bra.
Mm.
Jag tänker på det faktum att Obama gick ut för 2 dagar sedan och sa I may be a little grayer than I was 8 years ago, but this is what a feminist looks like. Så att, det är du och Obama. Och ja, och förhoppningsvis väldigt många andra.
Ja.
Men du tyckte ju att problemet var ju att du tyckte att det, begreppet kom med så många konnotationer som du inte riktigt kunde skriva under på.
Nej, men jag har nog... jag hade nog svårt, som sagt, när man är yngre så har man också svårt att se från andras perspektiv. Man utgår från sig själv, vilket jag har gjort och sagt att men jag har aldrig stött på något problem. Jag möter inget glastak, jag möter inte det här för att jag är kvinna. Jag hamnar i styrelse då, etc. Men ju äldre jag blir så inser jag att den verklighet jag lever i är ju inte den vanliga verkligheten. Jag förstår ju det idag. Och jag ser också de här strukturerna som gör att man, oavsett hur mycket man kämpar. Alltså för 1 år sedan, eller 2 år sedan, hade jag nog sagt att vill man som kvinna ha högre lön, så men fan, gå dit och kräv högre lön. Säg att du ska ha mer i månaden. Och de här svaren skäms jag lite för idag. Och tycker att det är inte riktigt där det sitter. Jag förstår ju det idag.
Ja, det finns ju en struktur,
ja,
där löneskillnaderna är cementerade. Och där har jag kanske också i varvet tidigare sagt, men nu är det revärvet. Så det är första gången jag säger det i revärvet i alla fall. Men där har jag funderat på att eftersom kvinnor tjänar mindre med motiveringen att de är borta några år för att de ska föda barn. Men är det inte då rimligt att de har högre lön från
exakt
början?
Exakt. Ja, men jag skrev också en debattartikel om det här, att det ska inte vara ett straff ekonomiskt att vara den som måste föda ett barn. Det är ju fel. Så absolut, nej, men jag har kommit mycket till insikter. Och, du vet, jag sitter själv på kvällen och grubblar och testar mina åsikter med mig själv. Allt ifrån klädsel på barn och gen, alltså allt möjligt. Och sen när man inte kan komma på något argument längre för varför man tänker så här ut och tycker så här, utan det bara är så för att man har hört någon säga eller man har vuxit upp så, då räcker inte det för mig längre. Och då måste jag bestämma mig för varför tycker jag så här, och då har det blivit så att jag har ändrat åsikt.
Mm. Men på vilket sätt har du ändrat åsikt gällande barnens klädsel?
Nej, men innan jag fick barn så skrev jag en kommentar i min blogg där att man ska klä barnen så att man ser vilket kön det är. Och jag har svårt att ens ta det i min mun idag. Det är så konstigt. Och ändå är det så nära i tiden, vilket är konstigt också. Men jag är så här, och jag är så totalt obrydd i sånt, vid färger och alltså, jag är så totalt obrydd.
Men hur kommer det sig att du, för att det var ju en ganska konservativ tanke då, att man,
ja.
Ja. Hur kommer det sig att du har liksom, har du kommit på det själv?
Ja, nej, men, det här... ja, för att jag har ju inte så många människor i min närhet som, alltså jag tror att jag har väldigt konservativa människor i min närhet.
Så Odd till exempel?
Ja.
En konservativ
ja,
väl?
Ja.
Ja, okej. Okay. Din man alltså?
Ja, och de personer jag jobbar med och den branschen är också ganska sådär hård. Så jag tror då att det har varit tid med mig själv och just som jag sa innan, att så här, frågasätta hårt, alltså intervjua mig själv. Varför tycker jag så här? Varför gör jag det? Och när jag som sagt inte kommer på någon bra anledning, då måste jag förnya min åsikt.
Mm.
Men det har också varit lite jobbigt att erkänna att man har tyckt konstiga saker innan. Men jag tycker att det är bättre att jag kommer till insikt nu som 25-åring än 35-åring.
Ja, det är klart. Finns det fler exempel på sånt som du har liksom omvärderat?
Ja, men jag läste för ett halvår sedan så läste jag en bok som Oprah hade skrivit. Hon var min stora idol länge. Och så var det just det här, en bok om hur man ska tänka positivt. Och så kunde jag inte läsa klart den, för jag bara kräktes på det jävla innehållet. Just det här att allting går om man vill och tänk positivt och du kan lyckas med allt, bara, ja men så.
Varför kräktes du av det?
Därför att jag tror att det här var ju också i samband med att det var så otrolig flyktingströmning till Sverige. Man läste om människors öden och jag besökte själv flyktingförläggningar och då kände jag så här, nej, det har inte riktigt med det att, eller det har inte med det att göra. Och sen självklart du kan ju alltid välja på morgonen om du ska bestämma för att det här ska bli en bra dag eller en dålig dag, men det är ju otroligt så här i-landssituation man kan göra det.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. more.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente!
Och de flesta människor kan inte förändra sitt liv genom att tänka på något positivt. Och jag har ju själv varit den som har förespråkat det som mest i Sverige, kan jag tycka. Jag har alltid sagt så här: fan, tänk det så kommer det gå. Och det är inte så idag. Absolut, det går. Nej, så jag kunde inte läsa klart det när jag var tvungen att säga att herregud Oprah, du är inte min idol längre.
Du gjorde slut med Oprah?
Ja, jag gjorde det. Hon är inte min så här stora, mitt stora mål längre. Så jag har verkligen... Det har varit lite jobbigt också. Jag har känt mig vilsen i mig själv. Vad jag tycker och vad... Speciellt i den här mellanperioden innan jag kom ut för min egen, alltså kom ut för mig själv om vem jag är och vad jag tycker och så. Så det har varit ganska tufft. Men nu har jag börjat landa i vem jag är. Och jag är mycket mjukare, mycket medmänsklig än vad jag trodde jag var från början.
Men det låter ju ändå som en ganska skön liksom insikt, eller?
Ja, absolut. Ja, men så är det. Ja, det är ju, men det känns som att nu när jag är mamma så är jag ju en bättre förebild för dem idag än jag hade varit för några år sedan.
Det känns ju också som det måste vara lite knepigt när man som du just... För du är ju så transparent med liksom väldigt, väldigt stora delar av ditt liv. Liksom. Mm. Då antar jag att det har varit en lite... Är det därför det har varit lite extra jobbigt för dig? För Ola Håkansson som bor här uppe i radhuset, om han byter åsikt så gör det inte så mycket. Men när du gör det inför 1 miljon följare på Facebook eller något.
Det är klart.
Lite högre insatser.
Absolut, och så måste jag ju berätta om... Och så kommer det 100 000 människor som säger, men varför tycker du så här? Och vad har hänt? Och varför ska jag börja frågasätta på nytt? Och så har jag precis gått igenom en stor förvandling i mig själv, och så ska jag bli frågasätta. Det är jättetufft så. Men samtidigt så är jag ändå mån om att... Jag är mån om att vara den här förebilden, och jag vill vara klok och en bra mamma för mina barn. Och då... Det gör inte så mycket. Nu är jag, och sen så tror jag också att det kan vara en ganska bra inspiration och visa på att man kan förändras. Jag vägrar vara den människan som är sur och butter och tycker som så här, för att man alltid har tyckt så. Så sådana har man ju i sin släkt, och jag vägrar att vara en sån person. Utan man måste hela tiden, alltså världen går så snabbt, så man måste på något sätt hänga med och få en bättre förståelse för andra människor.
Ja, vad fint. Vi pratade om ADHD också. I förra revervet som jag hade med Soran Ismail, så han hade precis gjort sin utredning och mådde jättebra av att få veta att det var okej, det är därför liksom. Hur har du det med din ADHD idag?
Ja, den är med mig ett tag. Det är svårt att ha ADHD, så ska man skämmas för det samtidigt, för då blir det på något sätt som att man, när man försöker dölja någonting för sig själv och andra, så blir det väldigt stort inom sig själv. Men det känns som att man går runt och tänker på det hela tiden. Till exempel att nu måste jag sitta still här, jag får inte gå upp och springa runt, nu ska jag skärpa mig och vara lugn. Och idag när man får de här ADHD-rusen, då det blir väldigt kliigt i kroppen och man får väldigt mycket energi. Idag så går jag upp och ställer mig igen, fast jag har ett möte med en viktig kund, eller är jag hemma och Odd och jag kollar på film, så går jag ändå ut och springer. Att jag har blivit så här tryggare i mig själv, att inte behöva vara så passa in, utan ja, men nu säger jag så här, du, nu kliar jag lite ben, jag går upp och går här lite grann medan vi pratar med varandra, eller jag kommer in om 10 minuter igen, så går jag ut och hoppar en stund. Och så det har inte, så fort jag släppte att det inte gör så mycket, att det är okej att jag är så här, så blev det lättare. Mm. Men Odd tycker ju att han lever lite grann med, ja, men en saga i bron. För att jag är så...
Jag förstår. Jaha, saga, ja, nu förstår jag.
Mm, hon är väldigt så här hård och hon är så här känslor. Och jag är lite grann så där också. Om han börjar prata med någonting och sen tänker jag på något annat, så säger jag så här, nu orkar inte jag lyssna, gå ut. Och det är så får man inte göra mot varandra. Men, och sen på jobbet ibland om någonting är ointressant, så säger jag så här, det är, så liksom, är det okej att jag går ut så kan ni prata klart om det här, för jag, nu har jag tappat intresset.
Mm.
Och det är, jag förstår att det kan ju låta otroligt otrevligt, men jag gör inte för att vara jävlig, utan att jag är så här. Mm. Så. Jag har svårt att låtsas hålla intresse vid liv om det inte... Om det finns något intresse. Och det är bättre att jag går och gör något annat istället.
När du var här senast så var du gravid. Och då var du inte medicinerad.
Nej.
Är du det nu?
Nej. Jag har valt att inte äta någon medicin.
Okay. Att leva med ADHD, det är väl också liksom... är det så här också? Att det finns aspekter av det som du tycker mycket om?
Ja, absolut. Nej, men så är det. Jag menar, om det är någonting som man får höra från småbarnsföräldrar, så är det att man är trött. Och så är det ju slitsamt med vaken nätter och så. De flesta föräldrar vill nog bara lägga sig i sängen och efter dagens är slut och sådär. Men jag har inte det. Utan jag är up and running tills jag måste tvinga mig själv att gå och lägga mig. Det är barnen har somnat vid 7, sen sätter jag mig och jobbar 2 timmar. Sen fixar jag tvätten och sen är klockan 9:30 och går ut och springer. Och så kommer jag hem och sen börjar Odd säga så här: hör du nu, ska du inte försöka varva ner? Annars kommer det bli svårt för dig att sova. Och jag säger, men vänta bara någonting, jag ska bara fixa med det här och... Att få vara, att få känna att man har energi är ju faktiskt jättehärligt, måste jag ju säga. Men sen blir det ett problem om man inte lyssnar in sig själv. Om jag fortsätter rensa någon garderob och fortsätter jobba in på 1 på natten och sen måste jag gå upp 6. Till slut så orkar ju inte kroppen längre. Och jag har ju varit utbränd, jag har ju haft magsår. Men nu har jag ju, när man lever med någon som har koll, så kan han, min man också säga åt mig att nu får du stänga av din mobil, nu får du stänga av datorn. Så att så länge man är lite hård mot sig själv och tvingar sig själv att bromsa, så funkar det. Och då är det väldigt härligt att få ha energi.
Mm. Jag gick till en dietist som, för att jag ville nog egentligen mest gå ner lite vikt. Men han tog tag i, han berättade massa saker för mig om hur jag borde äta och leva egentligen. Och en sån sak som han var väldigt noga med var att ingen elektronik efter 8 på kvällen. Inga skärmar liksom. Och du ska inte ha någon elektronik i sovrummet heller.
Mm.
Vad säger du om det? Skulle du kunna leva så?
Ja, nej men, ja, det skulle jag nog. Till 9 i alla fall. Efter 9 så... Barnen somnar 7 och sen behöver jag jobba 2 timmar på kvällarna. Men efter det så stänger jag alltid av och har inga problem. Och så. Nu läser jag för sig på via mobilen. Men... Och likadant, jag hämtar barnen vid 4:30 och efter det så stänger jag min telefon och är med dem tills de ska sova. Så jag har absolut inget så här mobilberoende eller så. Det är mitt jobb och därför också lättare för mig att stänga av, för att det är jobb för mig, det är inte bara nöje. Och jag sitter väldigt sällan och scrollar Instagram och sånt, utan jag jobbar.
Mm.
Och så stänger jag.
Hur är du med FOMO? Har du någon?
Vad är det?
Fear of missing out. Som man, en åkomma som har blivit värre med just Instagram, där man ser hur roligt folk har på andra håll och man inte är med själv.
Nej, jag är så obrydd om hur andra lever. Jag har alltid varit det. Obrydd kring... Nu måste jag ju kolla likes och antal kommentarer av ett analytiskt perspektiv. Jag är anställd en person som gör det åt mig. Men annars är jag väldigt obrydd.
Mm.
Ibland har det varit sådär någon bild att någon sitter och... Ja, men klassiker, att någon är i solen och så är man själv, att det är vinterslask hemma. Men det är ju... Nej, jag är så lycklig med allt jag själv gör.
Vad härligt.
Mm.
Jag scrollade igenom dina senaste bilder på Instagram och försökte analysera vilken, liksom, vad som flög bäst för dig.
Mm.
Vad är det som flyger bäst för dig?
Barn.
Okay.
Ja, det är överlägset så. Allt som har med barn relaterat är det som lockar mest. Och det är ju för att jag har fått den målgruppen.
Mm. En väldigt effektiv grej om man vill ha jättemånga likes, det är ju att posera med Spindelmannen på Times Square.
Ja, jag gjorde det för några veckor sedan när jag var i New York med några tjejkompisar. Då tänkte jag, min son, hans största förebild är Spiderman. Så då gick jag fram och betalade $5 för att få ta den här jäkla bilden. Fruktansvärt ställe, Times Square.
Ja, det är det.
Ja.
Ja. Tycker till och med, ja just det, vi pratade om
ja, vi gjorde det
förra gången, att du inte gillade New York.
Ja, fast nu har jag fått en ny kärlek till det. Och det var väl för att jag såg andra ställen. Sist jobbade jag och jag var just på alla de här ställena då det är så mycket folk. Och nu så fick jag möjlighet att umgås med mina vänner och en av dem bodde där. Och hon kunde visa ställen som man inte kände till. Och då var det helt underbart.
Mm. Ja, men det du fick tillbaka för de där $5, det var ju 18 000 likes.
Ja.
Eller något.
Så då fick jag så gick jag något plus.
Hyfsad return on investment. Men annars så ligger du ju och skvalpar på, vad kan det vara? Vad snittar du i likes? 5 000?
Ja, 5 till 10 000.
Ganska lågt ändå med tanke på att du har 307 000 följare.
Ja, precis. Det är 3% konvertering.
Mm. Hur kommer det sig? Varför är det så lågt för dig?
Ja, men Instagram har gjort om sitt sätt hur man visar bilder. Så absolut, vi jobbar på det, hur man kan få upp så. Men tittar man på de större kontorna, ja, men till exempel Kinsa som har 2 miljoner följare. Och hon har fortfarande sett 2-3% likes och kommentarer. Så jag undrar om det är där det ligger.
Nej, jag kastar sten i glashus för jag ligger kanske på 1% oftast. Så att, men det är ju också... Jag,
alla ser ju inte alla bilder, så är det ju.
Nej, så är det inte. Så är det nu för tiden, ja, precis. Ja. Du... jag vet ingen som är så duktig på att tjäna pengar på Instagram som du är. Hur tänker du kring det?
Instagram är väl inte den största kanalen, utan alltså rent intäktsmässigt, utan det är ju bloggen.
Mm.
Och idag så, alltså det är ju miljonbelopp per år i mina kanaler. Och det är jättehäftigt. Det är verkligen häftigt. Och jag tror att det är för att man... Jag har ju varit aktiv i 11 år, byggt upp en stor kundkrets, alltså en bas och hög trovärdighet. Så när ett bolag kommer och köper en plats, alltså jag säljer 2 inlägg i veckan. Tisdagar och torsdagar brukar oftast vara ett inlägg, eller måndag och onsdagar. Mellan 4-7 så ligger ett köpt inlägg.
Okay. Mm.
Och det är ju jättedyrt att finnas där, men det blir också en bra konvertering för dem. De många är återkommande kunder.
Jag skulle vilja annonsera... om min nya alkoholfria öl i din Instagram. Mm. Vad tar du?
Ja, det är svårt på Instagram. Men på bloggen så börjar det på 80 000 kronor.
Okej. Okay. Men kan jag få Instagram på köpet då?
Nej.
Nej, okej. Okay. Du, jag gjorde så här. Jag tänkte att vi skulle testa ett nytt moment, du och jag.
Mm.
Jag kollade lite i våra stora kvällstidningar vad som hade skrivits om dig på sistone. Och då går jag ut lite hårt här, jag ber om ursäkt för det. Men den 23/5 står det i Aftonbladet. Blondin Bellas fälls för smygreklam.
Mm.
Har varit svårt att veta hur jag ska förhålla mig, säger du. Vill du berätta om det?
Ja, nej men... Både Konsumentverket och Reklamombudsmannen, eller det handlar egentligen om Konsumentverket, för Reklamombudsmannen är ett privat initiativ.
Ja, och om man blir fälld av Reklamombudsmannen
så händer det ingenting.
Inte ett piss.
Nej. De kan göra en rekommendation till Konsumentverket, vad de tycker att det här borde ni prioritera. Problemet med Konsumentverket är att de inte vet hur de ska hantera de här nya medierna med Snapchat där bilderna försvinner, vilket de tycker är jätteläskigt, och bloggen och så. Så det har inte funnits några tydliga riktlinjer. Det enda som har funnits är marknadsföringslagen. Men att kräva att man ska kunna tolka marknadsföringslagen ordentligt, vilket är en väldigt svår lag, har inte liksom varit tillräckligt. Så än idag så har de försökt ta fram någonting som ska gälla. Och då har man sagt då att det ska stå tydligt att det här är reklam, att det är sponsrat inlägg. Så att det är fortfarande inte. Så jag tillsammans med ett annat bolag har bjudit in dem att försöka göra som en slags kortfilm som man kan sprida på YouTube. Så här ska du tänka som bloggare. Men de vill inte, för att det inte är tydligt.
Mm.
Så ska jag vara helt ärlig, så tror jag, om jag ska vara hård, att de kommer vilja få ett fall till rättegång för att få en praxis om hur man ska tänka när det gäller sponsrade inlägg. Så jag tror att de är på mig och får hoppa. De kommer försöka döma mig till någonting just för att få en rättegångsfall så att jag kan bli första praxis som finns då.
Okay. Mm.
Så jag försöker bara Och jag tycker att det är viktigt med att det, jag vill ju göra rätt. Herregud, jag är störst i Skandinavien. Jag vill ju vara en förebild om hur man gör vettiga saker. För att oavsett om det står att det är en sponsrad länk eller att det står att det är en annons, det påverkar inte konvertering alls. Så jag vill ju göra rätt. Men det har varit svårt att förstå hur jag ska göra. Så nu har de ju, reklamombudsmannen då, har önskat att även om jag skriver om Löwengrip Karen Collar som är min egen produkt, så måste jag skriva att det här är reklam. Nu.
Och det har du blivit duktig på?
Ja, absolut. Men det är svårt. Det är svårt att jag ska, till exempel om jag har ett produktmöte eller jag har ett möte med Kronans apotek. Är det reklam då eller är det bara min dag att jag besöker Kronans apotek? Så det är verkligen en gråzon. Men som sagt, jag välkomnar verkligen det här och vill att det ska finnas tydliga regler så alla vi influencers kan förhålla oss till. Men jag tror att det att de behöver liksom... Ja, det måste gå lite längre för det ska bli tydligt.
Okay.
Och de är på mig med att jag är störst. Men som sagt, jag vill bara göra rätt.
Så att om det skulle gå till rättegång så är du har ingenting emot det i princip?
Nej, absolut inte. Mm. Eller ja, det är väl klart att det är onödigt betid. Jag har som 4 bolag att sköta och 2 små barn hemma. Men om det är det som krävs för att på något sätt veta hur det ska gå till, så då får det väl vara så då.
Mm. Blondinbella ryter ifrån.
Vad ryter ifrån till?
Ja, så här står det i Expressen den 5 mars 2016. Isabella Blondinbella Löwengrip 25 ilskna till rejält på sin blogg. Efter flera arga kommentarer har hon fått nog. Vi kvinnor måste sluta med det här, skriver hon. Det är under rubriken Respektera ditt liv som Isabella Löwengrip förklarar att hon har fått nog av sina läsares kommentarer. Profilen börjar inlägget med att hon tycker att det varit väldigt trevlig ton i bloggen under de första månaderna av 2016, men under den senaste tiden har det förändrats. Mm. Det här känner du inte igen, eller?
Nej.
Nej, okej. Okay. Läser du inte vad som skrivs om dig i tidningen?
Nej, jag har ett bolag som hjälper mig lite grann, har så här omvärldsbevakning på mig. Men okay. Jag har ju fått reda på att jag har fler artiklar än vad kungafamiljen har varje år.
Aha, wow.
Och det handlar ju om att främst skvallertidningar då, plockar information från bloggen hela tiden. Så att de kan ju skriva en artikel varje vecka om de vill.
Och det här känner du inte igen?
Nej, men jag kan väl tänka mig att det har någonting med kanske att man börjar jobba efter man har fått barn tidigt. Och att det finns folk som tycker att det är fel att man ska vara hemma med sina barn eller... sånt. Det finns mycket åsikter kring hur man ska leva som kvinna.
Ja, Blondinbella har tagit skärmdumpar på några av de elakaste kommentarerna som hon fått under de närmaste dagarna. Men hon skriver vidare att det finns hur många exempel som helst där hennes läsare har uttryckt sig kritiskt. Exemplen blir tyvärr många fler. Ful i håret, ful i hyn, fula kläder, dålig mamma, taskig mot mina kollegor som hjälper mig med Sally. Taskig mot Odd, skriver hon.
Mm.
Ja.
Ja.
Du känner inte igen det här?
Jo, nu vet jag vilket det är. Men ja, nej, men vad ska jag säga? Kvinnor är hårda mot varandra. Man ska, som du hörde här, man är ful och man är dålig och man är... Jag tror det är för att jag har varit så ärlig med att jag inte försöker vara någon sån där superkvinna. Utan att ibland blir det fel och ibland så är jag osminkad och fult hår på en bild. Och sen så tycker jag, men vadå, du driver ett skönhetsmärke, du ska göra perfekt hy eller något sånt där. Och, ja...
Mm.
Men det är jag inte så brydd.
Nej, vad skönt. För är det så att liksom, det har jag ju pratat med många av mina gäster om, att det här med att 100 snälla tweets, det liksom väger mindre än en elak. Men hur är du med det?
Nej, jag är tvärtom. Jag får tänka att jag har ett jobb där jag varje dag får höra 100 kommentarer om att jag är bra. Mm. Man blir ju lite knäpp. Jag går ju runt och tycker att jag är duktig hela tiden. Så nej, jag har världens bästa jobb, verkligen. Att få höra att jag är duktig, att jag är driven, att jag är smart, att jag är bra mamma varje dag. Det är inte alla som får uppleva det.
Nej, det är klart.
Mm.
Så att du liksom, det går in, du tar åt dig på något sätt.
Ja, men jag försöker snarare inte ta åt mig allt, för då blir det så skevt på något sätt. För att jag är otroligt snälla läsare. Så jag försöker, och min man kan nog störa sig lite grann på det. Du verkar vara så duktig, men så ser han hur jag stökar ner hemma samtidigt.
Okej. Ja. Men för du postade en bild där han låg och kollade på fotboll och hade slängt en strumpa någonstans. Men ja, det kan också ha varit du som hade slängt den där strumpan, eller?
Ja, ofta som är svarta, det är manstrumpor i storlek 45.
Okej.
Okay. Men jag lägger andra saker överallt.
All right. Ja, du verkar ha ett problem, eller du pratade om det senast, att du glömmer saker hela tiden. Mm. Och det är någon slags ADHD-grej. Mm. Men är det så fortfarande? Eller har det blivit bättre?
Nej, men gud nej. Nej, men jag glömmer sånt överallt och saker överallt. Ja. Men jag är ju sån här som försöker underlätta för mig. Så nu har vi kodlås istället och kan betala vissa matbutiker bara via min mobil, så slipper jag kort med mig. Och det finns ju, det kommer hela tiden teknik som underlättar, så det är jättehärligt.
Mm. Namnmärkning också kan man hålla på med.
Ja, det gör jag.
Mm. Vad bra. Vad glömde du någonstans senast?
Jag glömmer ofta datorn på flygplatser.
Aha, okay.
Det har jag gjort flera gånger. Så får de skicka med bud och sådär. Det är lite jobbigt.
Ja, men du får tillbaka den?
Ja, oftast.
Mm. Okej. Okay. Ja. Men hur många datorer omsätter du per år?
Nej, men det har varit ganska bra. För jag har inte rest så mycket med barnen. Men absolut. Nej, men jag glömmer ju grejer. Men jag har ganska så här tur. Att jag får alltid tillbaka allting. Så min man, han blir irriterad över det, för han tycker att jag har sån tur, så jag får inte känna hur det känns på riktigt och förlora någonting.
Okej, okay, ja. Ja, all right. Vi fortsätter min lilla övning med pressklippen här.
Mm.
I Blondinbella om övergreppen hon har utsatts för 20 mars 2016. Det är podcasten Lamotte möter som bloggerskan och entreprenören Isabella Löwengrip talar ut om sina erfarenheter av sexuella trakasserier och sexuella övergrepp.
Jag var så himla arg efter din intervju med honom.
Okej, okay, berätta.
Jag hade inte någon jättebra koll på vem Joakim Lamotte var, mest sådär någon debattartikel som jag tyckte var lite konstigt skriven. Men så tänkte jag, Göteborgsposten, spännande, jag har inte gjort någonting med dem på länge. Så han bjuder in, han kommer till mitt kontor, vi har ganska lång, en intervju på 1,5 timme. Och jag har fått godkänna alla frågor innan. Och det handlar om min karriär, bolaget, men också hur man får ihop det med sitt mammaliv då. Det är det jag tycker om att prata om. Och en av de här frågorna så kommer vi in på det som hände i Köln, sexuella övergreppen.
Just det. Mm.
Och då berättar jag om att jag kommer själv ihåg när jag var tonåring. Att jag minns att det är så hemskt att det där ska vara en vardag för många kvinnor. För de flesta kvinnor av oss har väl tyvärr druckit lite för mycket när man var tonåring, sen har varit någon kille som har tafsat på den och sådär. Tyvärr så är det ganska vanligt, men sen så släppte vi det så gick vi vidare. Och sen får jag tillbaka intervjun på mejlen och godkänner alla citat igen. Men sen när intervjun kommer ut så har de klippt bort allting förutom att jag var utsatt för sexuella övergrepp.
Aha, okej. Okay. Mm.
Och det är lite så här tråkigt när man försöker göra rätt för sig, även som intervjuperson, att man godkänner och ser till att det är det här jag vill prata om. Men sen så hade de verkligen tagit bort allting. Så jag var jätteledsen den här söndagen. Och i samband med det här så hade min vän Elin Eksvärd också släppt en bok som heter Medan han lever, som handlar om hennes pappas övergrepp när hon var barn. Och sen plötsligt så kom en artikel om mig samma dag, där jag också varit utsatt för övergrepp. Fast det var inte alls det som jag hade velat prata om. Så jag blev jättebesviken på honom och på tidningen att de försökte få klick istället för att visa den intervjun som jag hade ställt upp på.
Mm. Jag tror att jag har ett klipp kvar. Ja, nu kommer vi tillbaka till en grej som vi har pratat om tidigare. Expressen den 10 juni 2016. Det är ju bara några dagar sedan.
Mm. Ja, kan det vara då?
Någon vecka sedan. Blondinbellas miljonklipp. Citat. Otroligt stolt. Slut citat. Isabella Blondinbella Löwengrip har gjort ett jätteklipp på nya huset på Lidingö. En renovering och 7 månader senare ska villan ha ökat i värde med 1 miljon kronor, skriver hon på sin blogg.
Mm. Ah, mm.
Ja.
Ja.
Vill du säga någonting om det?
Ja, vad ska jag säga? Vi köpte säkert Lidingös billigaste hus som någonsin har sålts för 8,7. Vilket är ändå bra. Det är jättemycket pengar, men på ön så är det inte så mycket pengar.
Har du bott där nu så länge så att du har börjat säga ön?
Ja, och hemskt. Nu har jag låtit. I alla fall, och vi renoverar och får en ny värdering och villan är värd 11 miljoner idag.
Ah, wow.
Mm.
Det var ju mer än ett
miljon. Ja, 10,5 till 11 miljoner.
Fantastiskt.
Ja, så ja. Det är jätte, jag är jättestolt, men det är också lite galet att, att det blir så här med den här bostadsmarknaden. Men det är ju bara att njuta när man är inne i den.
Mm. Du, när jag frågade dig i Värvet om vad du gör om 10 år så svarade du att du ville vara som Oprah. Vi pratade om henne alldeles nyss, men att du ville jobba mer med ditt riskkapitalbolag. Hur går det med det?
Ja, vi stryker Oprah då.
Ja.
Men
har du bytt ut henne mot någon annan förebild? Mats Kviberg?
Nej. Nej, jag är dålig på det där med förebilder. Men det är ju bygga upp och vara affärsängel och hjälpa andra med sina bolag. Det är fortfarande det som är det roligaste. För då får man möjlighet att göra lite allt möjligt. Det är nog det. Jag behöver olika saker att göra. Men sen också, jag tänker mycket på skönhetsmärket Estée Lauder. Uttalar säkert franskt på något sätt. Och hon har drivit, eller nu, det skönhetsbolaget har ju funnits i flera generationer. Och idag så är det hennes barnbarn som driver det. Och det är också sådär, vad det är häftigt med Löwengrip Karen Koller, att få vara 70 år gammal och få sitta där och prata om hur jag tog fram varumärket för massa år sedan. Och ni kanske Gillis eller Sally som driver bolaget vidare. Det vore jättehäftigt.
Mm. Mm. När vi pratade senast så sa du att du skulle dra igång en webb-tv-serie på din blogg.
Mm.
Det har du inte gjort, va?
Nej, inte än. Det är... ja. Nej, men så här YouTube, min syster håller på med YouTube och hon spelar och gör så här klipp och jag känner mig så gammal när jag bara hör om alla de uttrycken och heter det halos och man det man pratar om videoblogg och det är svårt det där. Om ska jag verkligen vara på alla kanaler eller ska jag bara fortsätta på bloggen och jag har det så tryggt och bra på bloggen och YouTube där har så många sprungit om mig för länge sedan och får så otroliga höga titta siffror som jag inte skulle få. För det är också, jag har ju min målgrupp nu som är 30 år och det är inte riktigt den här YouTube-åldern. Så jag undrar lite om tåget har gått där redan.
Men hur är det? Ökar din blogg fortfarande?
Ja, det gör den. Egentligen hela tiden.
Ja.
Och det är ju fantastiskt.
Mm. Och det är ju det som på något sätt gör att man... Nu har ju du gjort din blogg, jobbat med den så himla länge. Finns det en del av dig som känner så här att nej, men fan... Jag borde göra någonting annat nu.
Nej. Det är det roligaste jag vet. Alltså, när man har gjort någonting i 11 år så blir det ju så mycket vardag. Och jag älskar det. Jag älskar att ha den här kommunikationen med alla följare. Det är otroligt. Jättekul.
Mm. Känner du, alltså de som kommenterar, har du liksom en relation till dem?
Ja, de flesta, eller många mejladresser känner jag ju till. Och är så här, men där är Eva och där är hon och han och sådär. Så det är jätteroligt.
Mm. Vad fint. För om jag relaterar till mig själv så är det någon del av en som säger så här, när man har gjort, nu har jag hållit på med Värvet i 4 år drygt och så känner jag lite grann så här, ja, då finns det någon del av mig som säger så här, men du måste vidare, du måste göra andra grejer, du kan inte fastna i det här.
Mm.
Men så är det en annan del som bara, ja men varför inte det? Varför måste jag liksom, sen gör ju både du och jag andra saker.
Mm.
Men jag vet inte vad det är som säger att jag måste vidare. Alltså det är
Nej, men man vill väl hänga med. Det är väl lite så att man är rädd för att bli omsprungen. Men hade jag varit exakt samma person i bloggen och skrivit om samma saker i 11 år eller du hade gjort allting på samma nivå i 4 år så hade det inte varit intressant. Utan man har ju utvecklat sin egen plattform och blivit bättre och bättre. Och det är väl det som gör att man fortfarande är intressant.
Ja, jag tror det också. Ja, precis, att man känner att det finns en utveckling både hos sig själv och i formatet på något sätt.
Verkligen.
Du, jag frågade dig vilka de viktigaste människorna i ditt liksom liv eller din karriär hade varit då. Minns du vad du svarade?
Ja, men det minns jag. Amme Pingis nämnde jag ju som en.
Ja, det kanske du gjorde. Ja, det gjorde du nog. Mm.
Och sen var det någon annan kollega också.
Mm. Ja, jag har facit här. Jag vet inte, vi pratade om Pingis, men jag tror inte att du svarade det på den. Men då frågade jag också vilka... Men för Pingis var ju i ditt liv då. Jag tror egentligen att jag pratade om historiskt vilka som hade varit viktigast. Ja, du svarade pappa, Abbe Bonnier, Aram, som är vd på Spotlife. Hur ser det ut nu? Vilka är de... viktigaste människorna kring dig?
Nej, men jag saknar fortfarande mitt lilla gäng. Jag funderar på att ha en egen styrelse. Vi träffade Erik Penser för några veckor sedan och frågade om han ville ta styrelseplats. Så jag letar lite duktiga människor just nu som skulle kunna vara ett bra team till mig. För jag behöver det, känner jag. Jag behöver någon som vill mig väl, som inte vill stå på något sätt i rampljuset, utan någon som tycker det är roligt att få jobba med mig som person och varumärke och hjälpa mig med utomlands mer, såklart. Och jag har inte hittat de personerna än. Det vore jättehäftigt att... Jag träffade Anders Borg på någon så här pressevent, så tänkte mig att han kanske ska höra av mig till. Eller... Ja, jag har så stora drömmar med vilka som jag skulle vilja ha som mitt eget advisory board, där jag kan få ringa och men vad tycker du om det här och sådär. Så vi får se. Hoppas att jag kan... Om jag någon gång skulle komma tillbaka hit så kanske jag får andra personer som jag kan få nämna. Men just nu så är det inte så många. Annika Falkengren vore jättekult. Jag bara passar på att göra lite reklam här om hon skulle lyssna.
Ja, men det kanske hon gör.
Man vet aldrig. Nej, men hon, jag behöver lite så här, jag vill ha duktiga människor nu som jag kan få, som jag ser upp till och få, som jag kan få bolla med. Det vore fantastiskt.
Mm. Inte Amelia Dam och lite Sveriges opera?
Jo, men det är hon nog. Det är bara för jag inte, vad säger man, önskar henne är väl för att hon inte riktigt är en entreprenör på det sättet. Eller hon är en intraprenör. Så, fast i och för sig inte Falkengren heller. Men jag skulle helst vilja jobba med någon som har själva drivit bolag och så. Men Adamo är ju otroligt inspirerande.
Ja, hon är grym. Mm. Hon har varit gäst i Värvet.
Hon är tuff. Hon sa åt mig på någon fest någon dag: du går inte in i den här debatten om feminism. Du kommer alltid förlora den. Prata inte negativt. Du ska vara det, Isabella. Och då så svarar jag som en trotsig tonåring: nej. Och nu så sitter jag här och erkänner.
Och har kommit ut som feminist. Ja. Du, jag frågade lite förut, tror jag, eller frågade om dina mål, men vad vet du egentligen om din framtid?
Ja, det är ganska overkligt allting ju nu. Jag har ju gjort en otrolig klassresa från när jag själv var liten, och bara av att jag besökte Jakobsbergs centrum för ett tag sedan, för jag skulle besöka ett apotek som säljer våra produkter. Och så gick jag runt på torget och såg biografen Falken och Birgittavägen där jag själv växte upp, och och så åkte jag tillbaka till Lidingö, hämtade upp mina barn, så hade vi haft en trädgårdsmästare som hade fixat hemma, och nannyn var där, och då blev jag så här: det har gått så fort allting. Och så tänker jag att jag är bara 25 fortfarande. Likadant när jag gick in på Porsche Center där borta i Segeltorp och åkte en bil i 5 minuter, och sen sa jag så här: men den tar jag. Och han tittade på mig så jag var jättekonstig. Och det är ett jättekonstigt liv som jag försöker så förstå. Det är lite märkligt allting, och nu har jag precis plötsligt fått hjälp av en så här private banking hjälp och med investeringar och juridik runt mig, och det är ett liv som jag inte riktigt trodde att jag skulle ha. Men samtidigt så känner jag att jag har verkligen fötterna på jorden, och att jag är jättesnål när vi går och handlar, att jag Odd vill handla någon dyr skärkskinka och det vill inte jag, för att jag tycker det är onödigt, man får färre skivor för pengarna. Och sen när jag flyttade ut till Lidingö så märkte jag att så fort när folk frågar så här: var har ni bott innan då? Istället för att jag svarar så här: men vi bodde på Kungsholmen, så ska jag direkt berätta att jag är från en förort. Det blir så märkligt hur man går i så där, att jag är minsann inte en av er, att jag kommer från en annan bakgrund, att det blir viktigt att visa. Och det är lite töntigt också. Men jag har inte riktigt smält vad jag går igenom och att vi har det väldigt bra och så. Utan jag försöker bara liksom jobba på. Men självklart, jag är jätteglad över att vi har våra barn har växt upp i en väldigt så här trygg miljö. Men jag funderar också på det, hur man ska göra. Hur gör man med det i framtiden? Och hur ska jag få mina barn att ha driv och förstå värde och... De ska absolut inte få gå några privata skolor eller sådär. För folk, det får jag också frågan från grannar: men vilka privata skolor har de ställt dem i kö i? Bara, varför ska de gå i det?
Varför ska de inte göra
det? Ja, men jag vet inte. Jag har alltid gått i vanlig kommunalskola. Det gick ju bra som helst.
Fast du gjorde det då? Senast du var här så berättade du ju att du var liksom utfryst och mobbad och flipperkulad och så vidare.
Ja. Fast det finns väl mobbning i privata skolor också?
Det gör det förmodligen. Mm. Ja, visst.
Ja, det är som sagt, det är en ny värld som öppnas för mig. Och jag försöker hantera den och inte bli något form av bortskämd monster. Så, utan bara vara så här, tacos och fredagsmys Bella också.
Mm. Det var ett konstigt svar på frågan om vad du vet om din framtid.
Ja, verkligen. Men jag tror att jag måste smälta allt det här först för att kunna... Alltså, såklart att vi har strategiska mål i företagen, men just det här, vad jag själv ska... Det har hänt, dels med det som jag har pratat om idag, min egen resa, inre och så. Det har hänt mycket. Men jag måste få landa i det här, i allt som har hänt.
Okej. Okay. Men om man ser det liksom på kort sikt då, så är det fortsätta driva bolagen och öka omsättningen.
Upp mot LCC ska omsätta 100 miljoner 2020. Mm. Och när jag nått det, då kan vi skapa ett syskon till barnen.
Ah, okej.
Okay. Ah. Det blir ingenting jag sagt till Odd först 2020.
Jag fattar. All right. Men om du pinnar på med bolaget och ni har... är uppe i 2018 då?
Ja, men då kan vi köra.
All right.
Mm. Så det är en bra regel.
Men du, då frågar jag dig så här. Vill du rekommendera något?
Ja, men testa och sätt dig i en sportbil och bara gasa från 0 till 100. Den känslan gör att man känner att man lever. Det är mitt tips. Det måste man göra när man känner att livet bara tickar på och är samma hela tiden. Bara få gasa upp och så. Det är ett bra tips. Det är en otrolig frihetskänsla. Bara för att köra iväg. Och jag har ju bara haft mitt körkort 1,5 år. Men det är någonting... Jag hoppat fallskärm. Jag har alltid tyckt om så här, extrema saker. Och just att få gasa upp. Och nu ska jag ta racingkörkort har jag tänkt. Och men just där här åka med lite fart. Det är mäktigt.
Mm. Okej. Okay. Men vadå? Tänker du att du ska börja tävla i...
Nej, utan bara privat racing.
Vad är det?
Man lär sig att resa, helt okay. enkelt. Man lär sig komma upp i höga hastigheter och parera bilen och så. Så att vi åker iväg ett gäng efter sommaren och ska lära oss att resa.
Aha. Mm. Då har du inte med dig Porschen? Utan då...
Jo, man kan ha med sig sin egen Porsche.
Okay.
Nu hörde jag mig själv säga någonting så konstigt. Men man kan absolut ha med sig sin egen Porsche om man vill. Så, då kan man åka till Mantorp då via Porsche och så kan man ta med sig sin egen bil.
Aha. Och köra. Mm. All right, det var vad du ville rekommendera.
Ja, jag kan komma med 1000 entreprenörstips, men jag känner så här, nej, ut och kör en snabb bil. Ibland måste man bara få göra något annat. Eller ut, så häromdagen så blev jag liksom jättefull med mina vänner på en krog och bara stod och dansa. Alltså ibland så måste man bara få skaka om sin tillvaro och göra något annat. Man behöver det ibland. Och så får man hitta sitt eget sätt med hur man gör det. Men att köra fort, det har blivit mitt sätt.
Mm. Vem tycker du jag ska värva?
Och vad svårt. Med Gina Duravi?
Ja, absolut. Varför tycker du hon är intressant?
Nej, men jag skulle vilja höra hennes utveckling just nu. För jag älskade ju henne i början. Så. Och nu så blev det väldigt SVT. Och jag har alltid sett henne som en... lite som en underdog sådär. Och nu ser hon med i den här SVT-maffian. Och jag skulle vilja veta lite grann. Hur är det? Hur tänker hon? Vad är nästa steg? Och så. Det har hänt så mycket i hennes liv som man vill veta.
Stort tack för att du kom hit. Vad mysigt att träffa dig igen.
Tack, kul att få komma hit.
Isabella Lövengrip. Otroligt roligt att få träffa henne. Och om du vill läsa hennes blogg så finns den på blondinbella.se. Ja, det var allt för Revärvet den här gången. Om en månad är jag tillbaka, då med en ny gäst. Undrar vem det blir. Jag är rätt säker på att det blir någon bra. Tack för att du prenumererar på Revärvet och då också får Värvet helt reklamfritt i din Acast-app. Jag heter Kristoffer Triumf. Jag säger glad sommar. Hej då!
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni i Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.